Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hi, motherfuckers. It's me, Sir David Attenborough. Get ready for a spectacular adventure. Let's go deep into the jungle with your favorite podcasters, Bubba and Broody. Ladies and gentlemen, it is time for a brand new episode of Jungle Bonanza with Nugget Kiko.
Baklänges säger jag bara. Brutti, är du där eller?
Jag är här!
Ja, men fasen, så gött att höra ändå. Vi är äntligen tillbaka, alltså. Något Kaiko podcast is back in the motherfucking house, som man brukar säga. Och vi är tillbaka med någonting som vi har döpt till Djungelbonanza. Och här i den här bonansan kommer vi varje vecka slå på bongotrumman, springa iväg från stenklot, öppna skattkister och undvika i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda djur. Fan var det där?
Nej, men vad fan, det är lugnt där, va? Det är lugnt.
Men vad fan, jag hatar att vara i den här jävla djungeln, det är så jävla äckligt alltså.
Det är inte så farligt.
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, som man brukar säga.
Det finns ingen dålig djungel, bara dålig dava.
Exakt så. Jag heter David, jag kallas då för Dava, och på andra sidan i vanlig ordning, och vad jag längtat efter det här, där sitter han, min vapendragare och co-anchor var jag nära på att säga nu, men vi skrotar det. Och jag säger istället då, Stefan Brutti, kung Tutti Holmberg. Vi kör såklart en applåd och en
liten tuta på det!
Och äntligen, Brutti, är vi tillbaka.
Äntligen. Oh, vilken jävla bonanza det kommer bli.
Ja, gud ja. Det känns som att vi behövde en liten poddsemester, skulle man kunna säga.
Jag har hört från flera håll, men kan du inte börja släppa lite avsnitt nu då? Ja, men lugnare.
Lugn. Det är dags nu, säger de. Och jag vet, men alltså, samtidigt så, vi har ju lovat nu att vi kommer tillbaka med lite mer matig bonanza. Just nyhetstorkan var ju lite... Det var ju lite enklare att rappa av så där en vecka.
Ja.
Nu är det lite mer research som krävs. Vi är tillbaka och gräver i gamla dammiga böcker igen.
Exakt, jag säger som Stonk Tommy. Men lugna mig! Lugna mig!
Vem är Stonk Tommy?
Vet du inte det? Nej. Stonk Tommys mekaniska. Han har gjort, reklam för bland annat Mekonomen då.
Ja, men nu ringer en klocka när du sa det. Fan, har min östgötska blivit värre förresten? Eller bättre, jag vet inte hur man säger.
Jag vet inte, hör du själv att du pratar östgötska nu när du har lurar i öronen, håller på att säga?
Jag kan ju säga, jag sitter ju i en studio i Södermalm nu.
Mm.
Och jag vet inte om det är som så att jag försöker liksom väga upp östgötskan här nu när jag befinner mig i hjärtat av Stockholm. Att jag känner att så här, ha, stockholmskan ska fan inte ta mig. Vi har känt att den har gjort det ett tag. Jag har sagt vissa ord som jag vet att du kan göra ibland. Du är också en social kameleon som liksom kan... Eller en dialektal kameleon, som man säger.
Ja.
Att du kan ändra på din dialekt. Jag har ju känt att det har mer och mer påtvingats på mig nu. Så det var en dag, ja, förra veckan jag sa, ja, jag skulle gärna vilja ha en cheeseburgare, tack. Och jag bara, vad fan sa jag precis? Vad sa Dava precis?
Shit alltså, en cheeseburgare.
Cheeseburgare, tack. Och man bara, så, fan, det är ju som att häda i kyrkan, för fan.
Ja, var bor du någonstans? Söder. Söder.
Ja, fy fan. Nej, det känns skönt att vi då ska bege oss in i djungeln så att jag äntligen kan få hänga med mina östgötska bröder liksom.
Ja, det är gött med lite östgötska djungeln alltså.
Ja, det är ju där, vrinner vi skogen i Norrköping. Nej, för att vara seriösa nu ska vi då köra igång på riktigt med det första avsnittet i den här djungelbonansan. Och ja, som jag sa tidigare här i introt så kommer vi i de kommande avsnitten här macheta oss fram.
Precis.
Genom palmer och ormbunkar.
Lianer
där med. Så jag tänker, without any further ado, så tycker jag att vi drar igång med höstens första djungelbonanseavsnitt.
Det gör vi rätt i.
Jag har hatten och piskan med mig förresten.
Ja, och jag har machete.
Bra, då kör vi. Ja, vi ska då prata om en person här som vi har teasat lite om i trailern som vi slängde ut tidigare i oktober här. Vi ska prata om verklighetens Indiana Jones. Kanske den person som Indiana Jones egentligen är byggd på. Eller vad säger du till?
Ja, men verkligen. Jag tror inte det är så många som känner till den här personen faktiskt.
Nej, jag kan säga med en gång att det här var en person som jag verkligen inte läste om i skolan.
Nej, och det är ju lite konstigt egentligen med tanke på vad han var för en person.
Mm, och vad han faktiskt upptäckte. Om man får spoila lite grann här, eller tisa. Mm. Vem ska vi prata om? Vi kör en trumvirvel på det.
Hiram Bingham.
Hiram Bingham ska vi prata om.
Den tredje
ska tilläggas också. Mycket viktigt.
Mm. Hans farfar var ju Hiram Bingham. Hans pappa var Hiram Bingham den andra, och han är Hiram Bingham den tredje. Mm. En av hans söner är Hiram Bingham den fjärde.
Det är ju lite som en Indiana Jones-trilogi där, så kommer det till en fjärde film också.
Men det roliga med Indiana Jones det är att han är nummer två.
Ja, just det.
Han är ju Henry Jones Jr.
Ja, du ser, bara med namnet har de ju liksom så här, ja, man hör att de vill dra referenserna till Hiram Bingham här i alla fall.
Ja, men de har väl till och med erkänt lite grann att det är baserat, löst baserat på Hiram Bingham.
Mm. Och Hiram Bingham, han var ju då en upptäckare och en historiker av rang, ska tilläggas också. Han hade en himla passion för upptäcksfärder och djungelexpeditioner. Och jag tänker nästan att för att vi ska kunna komma fram till vad han faktiskt åstadkom i livet så måste vi nog också lägga en liten matta med lite info och bakgrund på Hiram.
Det tycker jag definitivt.
Han föddes 1875. Vi är nu, det är nästan vilda västern här, Brutti.
Ja, fast inte där han föddes. Där var det inte så mycket vilda västern.
Nej, precis. För han blev uppvuxen i en familj av missionärer på Hawaii i Honolulu.
Exakt.
Och var det enda barnet.
Ja, ensamt kan jag tycka. Enda barnet på hela ön.
Ja. Jävlar, vad fan. Då fattar man liksom, han kände så här, nu är det, jag upptäckte hela jävla Hawaii här nu, för jag är hela ensam. Jag drar vidare, upptäcker mer. Nej, för det var ju som så, han var ensam barn då, precis december. Och hans pappa då, jag sa missionärfamilj där, hans pappa konverterade ju drottningen av Hawaii till kristendomen,
protestantismen.
Precis, drog fram en pistol där och sa, går inte med, skjut jag. Pappan i sin tur då, Hirams pappa, hoppades på att Hiram en dag skulle åka till Kina när han blev äldre och göra samma sak då med kinesiska kejsaren och kejsarinnan. Men man fattar ju där att Hiram, han var inte så tagg på det. Han visst hade respekt för sina föräldrar och tron i sig, men ja, som tonåring så valde han att hitta på något annat istället.
Han törstade ju faktiskt väldigt mycket efter kunskap.
Mm.
Märker man ju väldigt mycket när man läser om honom.
Som vi alla gör, eller?
Ja, jag vet inte. Alltså, inte riktigt på samma sätt som han. Han började faktiskt med att plugga på Phillips Academy i Andover i Massachusetts. Och därifrån så tog han ju typ studenter då. Det var en high school. Så han tog ju studenter därifrån 1894. Gick direkt över till att börja plugga på Yale College.
Det där är ju lite kaxigt att direkt, det är ju många, jag känner också några som pluggade stenhårt under gymnasietiden och sen, de tillåter inte sig själv ha ett sabbatår utan de direkt bara går vidare till nästa högskola bara.
Ja, precis. Nej, han fick ju faktiskt en så kallad bachelor's degree från Yale 1898.
Så man kan säga att han ville bygga sitt egna liv där, långt från det missionärsliv som hans föräldrar förbestämt åt honom då alltså.
Ja, men han var ju faktiskt inte klar där, för han stack ju direkt över till därifrån, från Yale till Berkeley, Kalifornien. University of California. Där han fick en degree 1900.
Ja, en riktig jäkla plugghäst där kan man säga. Men sen har jag också fått höra här att han var ju väldigt fattig under den här tiden med. Han hade inte så mycket respekt både på just den här Phillips Academy och Berkeley. Liksom. Han ansågs vara lite så här av den lite lägre klassen i samhället.
Ja, precis. Att gå på universitet och sådär, det är ju, var ju på, i alla fall på den här tiden var det väldigt mycket förknippat med att vara rik.
Mm. Och det var mycket rikedom och prestige bland de här eleverna som han gick med. Så att ja, han hölls tillbaka och blev lite utstött där. Och det tycker jag är lite konstigt med tanke på att det var ju en lång och ståtlig dude.
Mm-hmm.
1,94 lång har jag kommit fram till här i min research att han var.
Mm.
Blond, snygg som fan. Mm. Och jag måste fråga dig, Brutti, bara för att väva in oss själva här, hur var din gymnasietid?
Ja, jag var ju inte 1,94 lång. Däremot så var jag ju blond.
Ja. Populär, frågetecken?
Ja, lite hyfsat populär.
Ja, snygg också.
Ja, ganska.
Ja, vad skönt att det var det då i alla fall, som man kan liksom slappa av på senare dagar.
Så. Ja, jag började få mitt skägg under gymnasiet, så att det var väl mycket det som gjorde det.
Det gick åt helvete sen.
Ja, exakt, exakt.
Ja. Ja, han åker ju tillbaka då, Hiram, till Hawaii. Kände sig väl lite tvungen där att flytta tillbaka till mamma och pappa när man, ja, försökte spread his wings and fly, men så gick det inte så jäkla bra. Så han flyttade tillbaka, och under den här college-tiden så hade han gått och fått upp ögonen för en kvinna där vid namn Alfreda Mitchell.
Det var ju ganska intressant. Hon är ju faktiskt barnbarn till grundaren av Tiffany's. Vet du vad Tiffany's är?
Nej.
Det är en jättekänd juvelare i New York.
Ja, du! Nu när du säger det.
Mm.
De gick på samma college som sagt, men han hade aldrig haft självförtroendet att prata med henne. Så när han fick reda sen på att hon skulle komma med sin rika familj i deras yacht, säger man yacht, du som är bra på tyska uttal.
Yacht.
Yacht, säger man då, ja. Att de skulle anlända med deras yacht då till Honolulu, så kände han så här, jag tar tillfället i akt här och springer ner och mötena.
Presenterade sig för hela familjen.
Men, och det gick ju bra tydligen, det gick hem.
Ja, de hade ju bra liv tillsammans.
Fick 7 söner där.
Varav en utav dem heter ju faktiskt Hiram Bingham den fjärde.
Mm.
Och en utav dem heter Charles Tiffany Bingham.
Du ser.
Mm. Fan.
Jag känner, vad pålästa vi känns vara.
Ja.
Men sen hände ju någonting där. Han kände ju, jag måste plugga vidare. Han ville studera historia i alla fall.
Ja, exakt. Så då åkte han ju faktiskt och skaffade sig en så kallad PhD, filosofie doktor, på Harvard University. Det står ju faktiskt för det.
Precis, Harvard. Alltså man hör ju att han har en agenda här. Han vill rappa av de här beryktade universiteten i USA.
Ja.
Så det han ville göra liksom, det var ju, han ville ju inte plugga europeisk historia eller amerikansk historia, utan det var ju lite som du sa där, han var inne på latinamerikansk historia.
Exakt.
Han ville vara den första som skulle lära ut latinamerikanska i USA då, liksom ge en djupare och bredare bild av Sydamerika som kontinent.
Ja.
Så här har vi ju liksom grunden till Hiram här, vem han var, och pratat lite om hans studentår och kanske, ja, den tiden som kanske gjorde honom till den han faktiskt var. En upptäckare.
Nu är det ju, har vi kommit fram till den delen där han faktiskt började upptäcka saker, så vi ska börja prata lite om det. Du kan ju take it away, Dava.
Mm. Tack så mycket, Putti. Det känns som att så här, nu är det Dava med vädret. Ja, vi ser det i Östergötland. Det ska vara molnigt och kanske lite regnskur.
Ja, fast nu är jag mer intresserad av Sydamerika och Latinamerika.
Förstår helt. Det var ju han med då, Hiram. Han valde ju faktiskt att dra iväg på sin första expedition. Tog med några kompisar. Ja, någon kompis eller två. De var oftast, det var ett litet gäng. jämt. Det var ingen så här stort gäng som man ser i filmer. En läkare, en överlevnadsexpert och en inföding och en kock som har koll på läget och kan slänga upp en korvstroganoff bara titt som tätt.
What?
Utan här var det liksom, här var det en eller två personer i en expeditionscrew bara. Hiram behövde inte flera.
Nej.
Han var ju lång som två.
Långsam fem.
Hans första expedition då var att gå från Caracas i Venezuela genom Anderna, alltså bergskedjan Anderna i Sydamerika, till Bogotá för att retrace the steps, alltså hitta de här gamla fotspåren som en person vid namn Simon Bolivar gick. Och jag måste nästan be dig göra det här, Brutte, nu. Kan du snälla googla upp och läsa vem Simon Bolivar var? Och hela hans namn, tack, där också. Hans födelsenamn.
Oj, oj, jävlar. Ja. Okej, okay. Han var känd som El Libertador.
Mm.
Eller The Liberator. Men hans hela namn, det är en jävla ramsa. Så håll i hatten nu, för fan. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte André y Blanco.
Ja, det är faktiskt värt en applåd och en tuta på det där. Jag vet ju att det brukar vara liksom en myt. Jag har ju med mina kompisar från Chile har jag alltid vi skämtat om att de har så långa namn att de oftast får både sin mammas efternamn och sin pappas efternamn och sen kanske ett eller två andra namn på det.
Precis.
Och de sa så, fan att vi alltid ska få så långa namn, har de skämtat om. Här har vi ju liksom Simon Bolivar är ju ett bra exempel på det.
Ja, men alltså det är José de la Antonio Hernando de Gustas. Va?
Precis. Och vem var han då?
Ja, han var ju faktiskt, han friade ju Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru och Panama från spanska imperiet.
Och fy fan.
Ja, de kom ju till Sydamerika, jag höll på att säga Sydafrika, men Sydamerika kom de till och började härja så in i helvete de här conquistadorerna under 1500-talet. Så under ungefär runt 1800, då började han slåss för frihet i regionen.
Och det här var ju säkert något som Hiram hade läst mycket om och kände att fan, han blev så jäkla inspirerad av Simon Bolivar här, eller ursäkta hans hela namn här, Simon José, nej, jag ska, Simon Bolivar här, att han kände att han ville se Simon Bolivars resa, vart han hade varit och hur han hade gjort och så vidare för att lyckas med det här. Så här hade han ju redan fått lite mer smak över det sydamerikanska livet och terrängen och hur det var att hitta sig fram genom de här sydamerikanska djunglarna. Hans andra expedition, som var då också med en eller två personer, det var då att han och andra seglade längs östkusten i Sydamerika och reste från Buenos Aires i Argentina till Bolivia för att följa de gamla spanska handelsvägarna för att förstå sig på hur ekonomin då förr i tiden såg ut.
Och ekonomi var ju ingen dålig sak förr i tiden.
Nej.
Man hade guldmynt, man hade juveler och inga jävla papperslappar eller plastkort.
Exakt. Och det här var liksom, det var lite ovanligt att historiker gjorde så här, alltså att de var på plats och kunde liksom bygga sig själv en uppfattning och prata med lokalbefolkning och så vidare. Så Hiram, han kände att han ville sticka ut hakan här och för att kunna bli en riktigt grym historiker som kunde sätta sig in i vad andra hade gått igenom och genom att intervjua andra och skaffa sig kunskap från deras böcker. Och så valde han att helt enkelt göra de här expeditionerna.
Ja.
Och från då Bolivia så stack ju han till Santiago i Chile.
Och då är vi faktiskt framme ungefär 1908 då han tog del av First Pan American Scientific Congress som var just i Santiago i Chile.
Det var någon konferens alltså?
Exakt.
Mm.
På väg hem från Peru sen så var det lärda personer från Peru som tyckte att han skulle hänga med till en förhistorisk stad vid namn Saskatchewan.
Ursäkta?
Jag vet inte. Alltså inte Saskatchewan i Kanada. jag vet inte hur man uttalar det. Jag är ledsen.
Ja, det är ett svårt ord kan jag säga. Det, vi ber om ursäkt i förväg för att vi slaktar liksom gamla inka namn här. Men ja, oj, den är svår. Saxai. Nej. Saxai Huaman. Där tror jag vi har fan. Där har vi.
Saxai Huaman.
Det var ju en gammal inkastad där norr om Cusco, ska tilläggas också, som är ett område i Peru. Och där hade det ju liksom stått kolosser av stenar som var uppbyggda sedan 1300-1400-tal där någonting.
Ja, just det.
Och här börjar man ju liksom så här fatta att Hiram, han kände att han var något på korna. Han ville ju liksom, han ville ju se mer av det här.
Mm.
Så nu hade han ju gått och blivit övertygad om att han ska hitta fler ruiner och gamla städer från självaste Inka-riket itself. Och en ruin vid namn Choqquequirau, jag tror jag fick till den.
Ja, jag tror det.
Låg ungefär med 2 dagars vandring från Cusco då, det här området vi pratar om. Och peruanerna återigen var de som tipsade honom om det här stället så att han fick se med det här med egna ögon. Och därifrån var han ju helt hooked. Nu hade han blivit beroende liksom. Mm. Han var beroende av att hitta gamla Inka-ruiner och städer i Peru.
Det här är ju faktiskt pre-Colombian. Alltså för Colombia blev ett land.
Mm.
På 1700-1800-talet då, när Simón Bolívar, när han friade då, så var ju hela... Alla de länderna som jag rabblade upp, Venezuela och Peru och allt det här, var ju något som kallades för Gran Colombia.
Just det.
Så det stora Colombia. Och det är där man pratar om när man pratar om före Colombia.
Okej, okay, så Peru
var ju en del av Gran Colombia.
Ah, då är jag med. Så peruanerna här då, de berättade ju för Hiram att den här staden Choqquequirau var då Inka-rikets sista stad. Men han var inte helt jäkla övertygad över det, utan han kände så här, ja, Inka-rikets sista stad, säger de. Ja, jag ska nog researcha lite och se om det faktiskt stämmer.
Ja.
Vad gör han då, Brutti? Jo, han sticker tillbaka till USA igen och dammar av gamla böcker, alltså blåser av gamla böcker i ett bibliotek som man ser Gandalf gör bland annat i första Sagan om ringen-filmen. Jag brukar dra referenser till Gandalf där, men det är en ikonisk scen när Gandalf säger att I have things to read about, eller vad fan säger jag, till och med glömt bort det. Och så blåser han av då damm från böcker och ska få fram sanningen. Och man kan säga att Hiram gjorde lite samma grej här faktiskt.
Ja, men verkligen. Och sen efter det, han stack tillbaks till Yale faktiskt. Så stack han tillbaks en gång till då, till Peru.
Precis.
Och hittade både städerna Vitcus och Vilcabamba.
Vilcabamba. Och nu är vi i år 1911 här, så det har hunnit gå 2 år som sagt.
Exakt.
Och de åker ju även tillbaka till Cusco. Men från Cusco där i området så väljer de att ta en annan riktning den här gången. Han hade läst som sagt lite i böckerna och sett lite hintar av lite vittnesmål där från lokalbefolkningar sen tidigare. Som var dokumenterat i de här böckerna som han hade researchat i. Och så kände de så här, ja men fan, mer och mer pekar på att vi ska gå mot Urubamba-floden.
Mm-hmm.
Den här floden är ju en av de farligaste floderna att passera eller att ta sig över. Och det här var ju lite, det var en utmaning för Hiram här.
Först gå på ena sidan och sen så började de ta sig över till andra sidan. Och då var det ganska vilt vatten helt plötsligt och kurvigt och sådär och forsar. Så då behövde de bygga sig en bro med hjälp av lite stockar och plankor och grejer vad de nu hade tillgängligt i princip. Och eftersom han var ganska lång och hade ganska hög tyngdpunkt, så var han tvungen att krypa över den här. Medan en av hans partner då, som var med och utforskade det här, han kunde gå upprätt över den här. Han var ganska kort.
Skitkaxig.
Kanske hade lite bättre balans också, vad vet jag.
Det är med. Och när de kom då till ett litet område som heter Mondor Pampa, så gick de fram och frågade en byinvånare i den här lilla byn då. Frågar honom, känner du till några ruiner här i närheten? Byinvånaren tittar på Hiram och tänker så här, är du helt dum i huvudet din långe fan? Nej, han pekar upp. Han pekar upp då mot bergen. Och då fattar ju Hiram, shit, det finns en ruin som är i närheten här.
Och den här, var den här lokalinvånaren, lokala bonden, vad han gör då? Jo, det är att han plockar fram sin 5-6-åriga son och ställer honom framför Hiram och säger spring.
Som jag tror är dokumenterat ska ha hetat Pablito.
Ja, just det.
Skulle leda Hiram till den här ruinen i närheten då.
Mm. Och enligt uppgift så hade ju, alltså när man bor i foten av anderna och har, eller inte ens det, han bor ju ganska högt upp i anderna till och med, så har de ju en lite annan atmosfär och lite annan luft, vilket betyder att du har lättare att andas, det är mycket lättare att springa och sådär. Så han har ju mycket lättare upp för berget, den här 5-6-åriga pojken. De andra, de flåsar så in i helvete.
Ja, Hiram är hack i häl och liksom har blivit och vänder sig om bara, master, are you coming? Eller man skulle kunna säga att det var lite så här Perus svar på Gollum liksom.
Master!
Men jag kan inte göra rösten.
Master! Master! This was.
Oh shit. Så ja, hack i häl på Pablito så gott de kunde i alla fall. Och sen ja, tar de en liten sväng där upp på berget och kommer upp till en klippa. Har mycket stenar och vegetation här och klättrar upp för den här lilla klippan. Och Bingham tar sig upp med nöd och näppe här då. Svetten rinner bara. Han är helt slutkörd den här 1,94 långa mannen från.
Han har alltså tagit ett steg upp. Så lång är han.
Exakt. Så när han kommer upp där, torkar av sig dammet på sina beige kakis, tänkte jag säga. Så
kakifärgade shorts och kakifärgade skjorta och
allt var kaki.
Kakifärgad sån här hatt, sån där jävla explorer-hatt, jag kommer inte ihåg vad de heter, men
sånt hör till.
Och runda glasögon såklart, också kakifärgade.
Där ja. Då står han där på den här klippan, tittar upp. Han har äntligen kommit upp för det där jävla berget, tänker han. Ser ut då över den här mäktiga vyn. Den mäktiga vyn över ruinerna. Han hade hittat Inka-rikets sista stad. Efter flera år hade Hiram äntligen upptäckt Machu Picchu. Där fick jag fan till det, va?
Ja, det tycker jag definitivt det fick. Du sa att han hade upptäckt Inka-folkets sista stad.
Mm-hmm.
Och det stämmer ju faktiskt inte.
Nej, men fan.
Utan senare upptäckter så har en snubbe vid namn Vince Lee kommit fram till och faktiskt genom sin research bevisat att det är Vilcabamba som faktiskt var Inkas sista huvudstad.
Nu förstörde du min gåshud här som jag hade när jag liksom Machu Picchu och sen bara kommer det här Vilcabamba ska ta cred.
Ja,
okay.
Ja. Men faktum är att Machu Picchu var inte en stad utan snarare en tillflyktsort för någon högt uppsatt inom Inka-folket. Troligtvis någon ledare, någon kung eller hövding eller vad man nu är inom Inka-folket.
Mm.
Det här är ju så att Machu Picchu, det går att uttala det på Quechua då, som är Inka-folkets språk, så heter det inte Machu Picchu, det heter det Machu Picchu.
Sa du någon skillnad där? Jag hörde faktiskt inte.
Machu Picchu eller Machu Picchu med K.
Aha, okej, det är lite K där, ja, i början. Okej.
Okay. Inte ja. Pitt utan pick. Inte Brad Pitt utan Brad Pick.
Ja, sorry, det var jävligt roligt sagt va. Fortsätt.
Men det är en ganska sjuk uppbyggnad det här också. För att när man ser på den, som sagt, ingen cement har de använt när de har byggt den här staden.
Nej.
Alltså det här området, hela västkusten på Nordamerika och Sydamerika ligger ju mellan två stycken tektonplattor. Det vill säga att marken rör sig och det blir jordbävningar där.
Mm.
Och man kan ju tänka så här, ja okej, okay, om de inte hade någon cement ens, hur fan får de staden att stå kvar flera hundra år senare?
Det är exakt det jag tänker med. Alltså, vad fan, byggde de bättre förr? Eller det är ju lite grann som när vi pratade om pyramiderna där i konspirationsbonanza, när vi hade Smile med oss.
Bättre och bättre, det vet jag inte. Alltså, det är, ja och nej. Vi har ju lite bättre tätat idag, vi behöver inte frysa.
Nej, det är sant.
Men däremot, just när det gäller jordbävningarna, de här blocken som de här husen och det är uppbyggda utav, de är så perfekta att du inte kan få in ett rakblad emellan.
Åh, fy fan.
Det här är gjort med verktyg av sten dessutom.
Mm.
Det är inte ens något järn inblandat i det här, eller stål eller någonting. Utan de hade inte det. Utan de hade stenverktyg att hugga med. Och de hugger ut perfekta block av sten som när det blir en jordbävning så studsar de.
Aha.
Men de lägger sig rätt igen för att de är så perfekta.
Men alltså, har man det, bara det är ju stört.
Mm.
Det är ju helt jäkla sjukt. Det hade ju verkligen inte liksom, en gammal sekelskiftslägenhet i Stockholm hade ju rasat direkt.
Ja ja, oh ja.
Men Machu Picchu står kvar. Bara det tycker jag är så jäkla sjukt.
Ja, det är ju assjukt.
Har man någon dokumentation på när Machu Picchu faktiskt byggdes?
Ja, man tror, alltså men det är svårt att säga exakt vilket år, men troligtvis så började man bygga runt 1438. Det är vad man tror. Och det är alltså då att man gjorde den här som en tillflyktsort för Inka-kejsaren Pachacuti. Eller Pachacuti eller Pachacuti. Jag vet inte hur man uttalar exakt, men det är ju ett Quechua-ord också, eller ett Quechua-namn.
Mm.
Den blev klar ungefär cirka 1450 och man flydde från den här staden och bara lämnade den åt sitt öde 1572.
På grund av de här conquistadorerna eller?
Exakt, spanjorerna. Men conquistadorerna enligt uppgift hittade aldrig den här staden. Och anledningen till att man fattade att det här inte har hittats utav just spanska conquistadorerna, det är för att det finns någonting som heter Intihuatana.
Inte Huatana, inte här.
Inte Huatana alltså. Nej, men Intihuatana är en, antingen, man vet inte exakt vad det är, men man tror att det är antingen ett solur eller en slags kalender. Och det är egentligen en stor stenhög som har en stenhög. Den är urhuggen ur berget liksom. Så det är en stor sten bara.
Ja, det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har sett det själv, alltså inte själv med egna ögon. Jag har bara sett tråkiga bilder, tänkte jag säga. Ja. Det är sjukt vackra bilder på Machu Picchu.
Ja.
Men jag har faktiskt en polare som har varit i Machu Picchu, eller på Machu Picchu.
Mm.
Och hon berättade liksom att det är nästan alla borde göra den resan, åka dit.
Mm.
Nu har vi tyvärr en pandemi som står lite och skaver där och i vägen. Men annars så tycker jag har det som mål att någon gång i alla fall åka till Machu Picchu och se det här själv.
Ja.
Det där och kunna se den här Intihuatana.
Vet du vad det är ännu mer sjuka med den här stenen är?
Nej.
Det är att Inka-folket byggde den inte.
Nej.
Den har stått på den här platsen i cirka 12 000 år. Den är alltså äldre än pyramiderna.
Oh my god!
Den slår pyramiden med flera tusen år.
Åh, oh, herregud! Så du menar alltså att Inka-folket, de vill inte liksom fucka upp här, utan de tänker så här, okej, okay, nu bygger vi runt det här. Det här är heligt.
Ja.
Det här rör vi fan i mig inte.
Lite så. Jag menar, Inka-folket, de har gjort så här alltså flera gånger, att de har byggt hus på husgrunder som redan fanns.
Mm.
Alltså förhistoriska saker som är daterade flera tusen år tillbaka. Och sen så bara kommer de där på 1400-1500-talet och bara, ja men, fan, det står typ ett halvt hus. Fan, jag bygger på det.
Jag kan tänka mig att alltså Machu Picchu, när Hiram då lägger ögonen på Machu Picchu, han återupptäcker ju Machu Picchu, kan man säga.
Mm.
Och gör det känt för gemene man idag.
Exakt.
Det är mycket Hiram vi har att tacka för att Machu Picchu har gått och blivit ett turistmål
i Peru.
Ja, exakt.
Och att folk känner till det. Och jag tycker nästan att Harem förtjänar mer cred. Han har säkert skitmycket cred, men jag tycker det var därför vi ville göra lite ett avsnitt om Harem och om Machu Picchu. Bara för att kunna, ja, han har lagt en jävla grund i historien i alla fall.
Han har ju återupptäckt ett av de moderna 7 underverken.
Ska vi avsluta med en applåd och en tuta till Harem Bingham och självaste Machu Picchu?
Ja, men det tycker jag.
Ja, vi har dedikerat ett helt avsnitt till verklighetens Indiana Jones, alltså Harem Bingham. Född 1875 i en missionärsfamilj, men senare väljer att ta på sig hatten och ta tag i piskan och ge sig ut i djungeln och upptäcka ruiner, Brutti.
Ja, alltså han var ju ganska intressant som person även efter sitt upptäckande. Han har ju varit, han var ju väldigt länge i militären också. Och han fortsatte ju sina upptäcktsfärder. Men sen så gick han över till en politisk karriär också och var guvernör i Connecticut, där Yale ligger.
Aha!
Mm. Vet du hur länge han var guvernör i Connecticut?
Ska jag tänka, kan det vara 5 år eller? 7 år?
Kortare.
3 månader bara. Ja, det blev en vecka för Harem.
Kortare.
2 dagar.
Kortare.
En dag.
En dag.
Oh my.
En dag var han.
Bara för att ha det på CV:t liksom.
Dagen efter han hade tagit det här jobbet, då så blev han sen, vet du det, tog han ett jobb inom senaten istället. Så han var senator i USA.
Aha, ja. Okej. Shit, så han gick och blev en politiker efter sina upptäcktsfärder alltså.
Ja.
Fan vad intressant.
Och sen så dog han ju då på min födelsedag faktiskt.
Nej.
Jo, fast 30 år tidigare.
Just, men fan, han levde så länge då, man tänker inte på det.
1956, den 6 juni, så dog Harem Bingham i Washington DC, där han bodde. Mm.
Vi hoppas i alla fall att ni har tyckt det här avsnittet om verklighetens Indiana Jones, Harem Bingham och lite om Machu Picchu här har varit intressant. Jag har i alla fall lärt mig extremt mycket genom att faktiskt få reda lite mer på hur Machu Picchu faktiskt återupptäcktes och av vem då.
Exakt.
Brutti, om man vill upptäcka vart vi finns på sociala medier, vart kan man kontakta oss då?
Då tycker jag att man ska slå in, då ska man gå genom Peru för att komma till Facebook, och där heter vi Något Kaiko Podcast. Eller så kan man gå vidare in till Bolivia, där vi på Instagram då, där vi heter Något Kaiko. Eller så kan man ju ta traktorn över till Venezuela, och där heter vi NagotKaiko@gmail.com.
Helt jäkla rätt. Och känner du att du vill vara lika bära som Simon José Antonio de la Santissima Trinidad Bolivar Palicios Pontio Blanco, så kan du absolut ta och följa eller prenumerera på den här podden och kanske ge den en tummen upp eller en stjärna eller vad fasen nu kan vara, så att vi får lite recognition out there. Hoppas ni också tycker om den här nya djungelbonansan. Många spännande avsnitt är på väg. Vi kände först och främst att verklighetens Indiana Jones, som gav sig tveklöst in i djunglar, måste vi ju absolut täcka först och främst. Så var därför vi började med Harem Bingham. Vi kommer ju också komma tillbaka med lite livsfarliga djur, ruiner, mysterier, skattjakter och så vidare. Ja, det blir fett, Brutti.
Ja, det blir det. Alltså, jag älskar ruiner.
Ja, men då återkommer vi nog till det, för det är mycket som inte jag känner till där faktiskt.
Ja, alltså på Kreta finns det ju massor med ruiner.
Är det djunglar på Kreta?
Nej, det är det inte.
Nej, det går tyvärr inte in här.
Men däremot så finns det mera i Latinamerika under andra stammar. Bland annat Maya-folket har ju väldigt många ruiner och jävligt coola ruiner.
Ja, vi ska bege oss in i djungeln återigen nästa vecka, och vi hoppas att ni är med oss då igen. Till nästa gång säger vi som vi alltid gör.
Ha det gröt.
Ha det gröt för fan. Nu kan jag lägga undan macheten här.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.